För mig är Saltaren troligen den bok i Bibeln som jag läst genom mest antal gånger. Och ju äldre jag blir, desto mer välsignad blir jag av den här boken. För jag tycker att den har en förmåga att tala till hela människan. Från djupaste dalen till högsta höjden. På något sätt Saltaren innehåller allt. I princip så finns det en psalm för alla livets omständigheter. Och några av mina favoritsalmer, om det nu helt kanske värdelös information att ge, men psalm 1 som på något sätt börjar med att vi kan plantera våra liv vid Herren för att uppleva det mest, ska säga, nöjsamma av livet. Vidare till psalm 8 där David på något sätt utbrister den här Guds storhet i kontrast till att en stor Gud tar sig an en liten människa. Sen så psalm 22, 23, 51, 119, 126, 127, 139 och 150. Det är mina favoritsalmer. Det tar vi förhör på nästa söndag. Men idag ska jag vilja ta oss igenom psalm 139. Den fanns redan i början av juni, så det är lite sådär fusk. Att egentligen borde jag ta den som har varit den här veckans bibelläsningsplan. Men för mig är psalm 139 kanske min favoritsalm och kanske mitt favoritkapitel i hela Bibeln. Och då måste det vara ganska bra, tänker jag. Saltaren kan ju ge lite nördteologi åt er också. Att Saltaren är oftast uppbyggd på att du har en brytpunkt. Det har ett skeende och så händer någonting oftast i mitten och så går resten av salmen in i en annan riktning. Jag har identifierat psalm 139 egentligen i fyra delar. Men det är en huvuddel och en annan del. Jag skulle lite ta oss igenom hela den här salmen idag, någorlunda snabbt och inte allt för djupt, men desto mer viktigt. För jag anser att de här delarna kan lära oss saker tusentalet år efter den skrevs. Och vi börjar från vers 1 till 12, den första delen. Och så här står det i Jesu namn. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrådnarens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Sträck undan den versen. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Och min lilla konklusion kring den första delen. Det är ett citat från en psalm. Jag vet att Herren är stor. Vår Herre är större än alla gudar. Jag har ett smygintresse som jag inte är helt fullständigt medveten om att församlingen känner till. Men jag är lite smygintresserad av astronomi. Så ni kan köpa en kikare åt mig sen när jag fyller 50 om 5 år. Jag är väldigt fascinerad över att en Söderfjärd finns utan stjärnotyp i Vasa. Men om man far ut i Söderfjärden och lägger sig där mitt på åken och tittar rakt upp och får beskåda de här alla hundratals, nästan tusentalet stjärnor man kan se med blotta ögat. Och får man en liten uppfattning om hur stor Gud är så kan man göra en liten Google och se hur många galaxer finns det i universum. En galax är ju någonting som innehåller ganska många stjärnor. Och nu minns inte jag på rak arm, men jag tror att det finns 100 triljoner stjärnor i det synbara, observanta universum. Alltså det är mer än två. Alltså universum är en ofantligt stor hög med stjärnor, planeter och galaxer. Och jag tänker någonstans i storheten ligger någonstans i att Gud som har skapat allt det där har gjort alla de där planeterna, alla vintergator och allt annat som svävar omkring. Alla de här 10 upp till 88 molekyler som det sägs, eller atomer som det sägs finns i hela universum. Hela den här sträckan på 10 upp till 25, om jag minns rätt, kilometer från en enda till den andra universum. Mitt i den där storheten, där Gud säger, var det ljus, och i begynnelsen skapade Herren himmel och jord. Mitt i det stora, så har vi att göra med en Gud som tycks inte bara bry sig, utan också agera i det lilla. Och då tänker jag, det lilla, det är du och jag. Och jag blir förbluffad och fascinerad över tanken när jag hör mina syskon som du som berättar åt mig gång på gång. Hur du har mött Gud där, du har fått bönesvar där, du har fått se syner, du har hört profetior. Tänk att Gud mitt i det stora bryr sig om det lilla. Och det fascinerar mig och gör mig lite mållös ibland. De här kontrasterna, de här spänningsfälten med att ha att göra med en jättestor Gud som tar sig an oss människor. Och nu är det fascinerande när vi läser i Johannes 10, där han säger att herden nämner, nej 15, 10 är det ju, 10 förlåt, nämner fåren vid namn. Att vi har den här gigantiska stora pappan i himlen som nämner dig vid namn. Att känner du dig någon gång på något sätt bortglömd och tycker världen spottar på dig och bara spelar moll, så har du någon som bara också ser dig, han nämner dig vid namn och tar sig an dig. Och då är citatet i psalm 8. Att Herren, den store, tar sig an det lilla som är vi. Och det förbluffar mig. Och jag läser den här salmen, de här första 12 verserna, så ser jag att David, han försöker på något sätt beskriva den här storheten i Gud. Att det går inte att rusa bort från Herren. Det går inte att gömma sig från Gud. Och då menar inte jag någon sån här dåtida Big Brother-grej, där det är dåligt. Där vi är övervakade av CCTV. Nej, jag menar det är något positivt. Att du har någon som är med dig alla dagar. Inte i tidens ände. Att även om du har det superjobbigt, när du bäddar dig i dödsriket, som psalmisten uttryckade sig, så är inte mörkret för mörkt. Utan mörkret är som ljuset, förklarar David. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Och jag tror David försöker på något sätt påminna oss om att det finns ingen omständighet, svårighet, utmaning där inte Herren regerar. Och vi kan ju frågasätta det ibland när prövningar och lidande kommer emot oss. Att är det verkligen så? Men jag tror när vi kämpar, när du ifrågasätter om Gud är med dig eller glömt dig, åk ut i Söderfjärden. Titta upp och se alla dessa stjärnor. Gärna molnfritt då. Titta upp. Och så påminner du dig om att Herren han har skapat allt det där. Och mitt i denna rymd så finns det en stämma som nämner ditt namn. Låt oss aldrig glömma vem som är för oss. Herren. Och jag blir upprymd ganska lätt och är en blödig man. Men det vittnesbörd, de historier jag blir mest upprymda av, det är inte alla mirakler och helanden. Och de är fina, de vill vi ha mer av. Men för min del är det då vanliga människor som du och jag får möten med en extraordinär Gud. När det stora möter det lilla och nämner oss vid namn. Psalmisten utbrister att innan vi ens har talat orden vet Gud om vad vi ska säga. Och det är lite skrämmande ibland med tanke på vad du säger. Alltså vi har att göra med någon som han verkar ha full koll på allt. Och det är inte igen någon som är där då ska förfölja dig och mobba dig. Nej, den omsorgs uppenbarelse. Att Gud bryr sig om dig. Han vet allt ditt bästa. Fortsättningsvis säger psalmisten att vi kan inte komma för långt borta från Herren. Han är alltid där och kan omsluta oss var vi än befinner oss i livet. Och det blir väldigt fascinerande för mig att ha att göra som en sån Gud. En allsmäktig Gud med all makt. En sån stor Herre som bryr sig om såna som du och jag. En stor Gud som bryr sig om lilla jag. Tänk på det där med Södra fjärden. Eller det kanske finns någon kärna någon annanstans också. Men gör det någon gång. Och förstå hur stor Gud är. Och mitt i det stora så bryr han sig om det lilla. Och när jag säger det lilla betyder inte att du på något sätt ska vara obetydlig. Men om du sätter de två bredvid varann så är universum lite större än du. Har jag lärt mig i mina ingenjörsstudier. Vi går vidare i texten. Här kommer några av de vackraste bibelverser i hela Bibeln enligt mig. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för det är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Sträck under den versen också. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Och hur väldig är inte dess mångfald? Räknar jag dem är det fler än sandkornen, och när jag vaknar är jag kvar hos dig. Och här resonerar jag så här. Utan Gud, och nu tror jag att det är den viktigaste meningen jag kommer att säga idag. Utan Gud blir och är min spegelbild inte fullkomlig. Och vad menar jag då med det här? Jag kan börja med att berätta från mitt eget liv. När jag som ny kristen, jag tror jag var kristen några månader. Jag står framför min spegel. Och så frågar jag Gud ärligt, ibland fördelaktigt att vara ärlig med Gud. Jag frågar Herren med tårar i ögonen, och min fråga till Herren är: varför har du skapat mig så ful? Den frågan ställer en 18-årig, ganska dåligt självförtroende, men nyfrälst människa, Herren. Och jag tror inte, kära vän, att det är sådana frågor Herren vill att vi ska säga. David utbriste: jag tackar dig för det är så underbart skapad. Min själ vet det så väl. Så om du vill ha någon form av målsättning för din inre själs helandes vandring, så ska jag våga påstå att här är mållinjen någonstans. När du kan stå framför nämnd spegel och säga de orden med full övertygelse i din röst. Och jag kan vittna om att det gick ett tag, jag kommer inte ihåg hur länge, det var inte så jättelänge. Så hade Herren gjort en helande process för mig, att jag kunde stå vid samma spegel. Jag minns exakt var den spegeln var placerad. Och kunna citera dessa ord och säga dem med full övertygelse till Herren. Jag tackar dig för det så underbart skapad. Och jag tror att en sorg i Herrens liv, när vi människor inte älskar vad han har skapat. Det är klart vi är formade. Jag var mobbad i ett antal år. Jag blev formad av lögner, av livets ofullkomliga omständigheter. Men möten med Herren, tror jag, gör att vi kan bli själsligt upprättade, att vi gör som David gör. Jag tackar dig Gud för det så underbart skapat. Jag menar, Davids CV är ju inte bara fullkomlig. Det finns både mordäktenskapsbrott och det ena och det andra i den CV:n. Så vi baserar ju inte vår kärlek till oss själva på vad vi gör. Vi baserar den på att Herren är med oss i spegelbilden. När vi blir på nytt född genom den heliga ande, på nytt födda genom den heliga ande, då tror jag också att vår syn på oss själva förändras till det Herren vill att vi ska tycka och känna om oss själva. Och hur vågar jag säga det? Jag kan säga det för att Jesus själv menade i Matteus 22, vers 37 och framåt. Att vi ska älska Herren vår Gud och hela det paketet. Sen kommer ett som liknar detta bud. Älska din nästa så som vi älskar oss själva. Och jag kan säga det med ännu större övertygelse, för att ordet älska den texten, det är det fantastiska ordet agape. Kärleken, att älska agape. Och det som är de goda nyheterna för oss idag, är att den kärleken, den fås från Herren alena. Du köper inte den på affären eller på postorder. Eller om genom att göra goda gärningar. Nej, den kärleken fås genom att en på nytt född ande i dig får möten med den heliga ande som börjar förvandla dig själv inifrån och ut. Så tillsammans med Gud så blir din spegelbild fullkomlig. Där du kan säga som David sa, jag tackar dig för det så underbart skapad. Många av oss kämpar med det här idag. Att inte vi älskar det som Gud redan älskar. Har du tänkt på det någon gång? Är det inte en synd om vi inte älskar det som Gud redan älskar? Gud älskar dig, då borde den naturliga konsekvensen ligga i att vi också älskar oss själva. David utbrister att Guds tankar om oss, de är ofattbara. Så det är lite svårt att förstå det här ibland, menar David. Och det är klart det är lite svårt ibland att förstå att hur kan Gud älska oss? David sa, hur ofattbara inte dina tankar om mig eller för mig? Han påstod att dina ögon såg mig när jag var ett foster. Och jag tycker det är så fascinerande att alla mina dagar, nu ska du lyssna på det. Det står att alla mina dagar, säg det igen, för jag säger något extremt viktigt. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det är ingen människa som har skrivit dina dagar, det är Gud själv med hans egen hand. Så när du föddes så skrev Gud ditt liv i sin bok. Och någonstans, jag vet det går lite så high fly nu, men någonstans i den vandringen så finns det ögonblicket när kapitel 3, den dagen Lotta började älska sig själv och en smiley av Herren. För det är så högt upp på Guds agenda. Varför? För ska vi utföra missionsbefallningen så måste vi först älska oss själva. Vi kan inte gå ut och älska någonting om inte vi älskar oss själva först, enligt då Jesu ord i Matteus 22, som jag redan nämnde. Älska din nästa som du älskar dig själv. Men när du är på nytt född med den heliga ande och du tittar dig själv i spegelbilden, då säger du, morgens, den är ganska fin typ. Jag tror Gud vill det också med dig. Tänk på hur en förälder som älskar sina barn, oavsett vad de ställer till med. De älskar för att det är deras barn. Inte för att de har gjort saker som förtjänar kärleken. Och då talar vi om ofullkomliga föräldrar. Tänk då hur du är med den fullkomliga Abba Fader i himlen och hans ovillkorslösa kärlek för dig. Eller villkorslösa kärlek för dig. Vi trumpar vidare. Trumpar var ett nytt ord. Vi går vidare kanske man säger. Nu ska jag ta en svår text. En del hoppar över det här stycket när man läser psalm 139. Jag har hört predikningar där man inte ens har med den. När man går igenom hela psalm 139 så hoppar man över de här tre verserna. Men de är viktiga att förstå. Gud, om du bara ville döda det gudlösa. Bort från mig, ni blodtörstiga. Det talar om dig med svek i sinnet. Det har fört dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Och avsky dem som är uppror mot dig. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Men nu går vi, tycker jag, vi hoppar från lite salighet med Herren och universum. Och så ska jag älska oss själva som inte dyker det här upp. Och tala inte emot mig själva i USA. Vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva. Så har vi någon som sagt, Herre, jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Min själ vet det så väl som inte. Jag hatar dem med allt mitt hataste hat och hat, hat, hat. Hur går det ihop? Och jag skulle säga så här. Och titeln blir, för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För här, kära vän, så kommer den ofullkomliga människan fram i sin fulla kraft. Här ser vi en människas ärliga önskan att människor som inte känner Gud skulle få smaka på Guds vrede. Den visar också hur lätt du hamnar i detta läge. Där du istället för att älska dina fiender börjar du hata dem. Vi tror att det är en lösning att hata, vara avundsjuk och så vidare. Men jag vill citera för mig, älskar en bok av Timothy Keller. Jag tror det sist han skrev innan han gick bort. Han talar om förlåtelse eller forgiveness. Och på något sätt kärnbudskap i den boken så ligger någonstans i att vi tror att vi bestraffar människor när vi inte förlåter och när vi hatar och har oss. Men istället så gräver vi oss en brunn som bara blir djupare och djupare och djupare. Till sist så ser vi inte ut längre och vi kommer inte heller ut ur den. Hur lätt hänt är det inte för oss att leva som världen gör? Att ge tillbaka, skvallra, ljuga, hitta på saker om varandra. Herren själv visade mig vägen till att förlåta eller att börja älska mig själv. Och för min del, och det har jag inte tänkt på tidigare. Men för mig blev avgörande att älska mig själv. Det var att jag förlät dem som hade mobbat mig. Det var som att oförsoningen var ett hinder för mig att älska mitt eget liv. Och Jesus är ju det primära exemplet när han hänger där torterad och piskad och korsfäst på korset. När han utbrister de här orden, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Kära vän, hur många gånger har du inte råkat ut för människor som inte vet vad de gör mot dig? Eller du själv har gjort någonting mot någon annan där du inte har vetat om vad du gör. Och det bästa är ju att vara som David. Som, jag menar, vem lovsångsledare inne skulle skriva, ha med det här i en lovsångsvers. Jag hatar dem med mitt starkaste hat. Jag menar, tack och lov, jag vill inte sjunga sådana lovsånger här. Men Israels folk sjöng ju och sjunger idag fortfarande de här sakerna. Och det på något sätt visar den här ärliga kampen en människa har. Att utan Gud så, det går åt det här hållet. Där vi lätt vill hämnas. Vi lätt ger en rak höger en flying kick i huvudet på våra fiender. Men det är inte Guds väg. Och det är viktigt att minnas när du läser de här lite mer komplexa verserna, så det är inte Gud som talar. Det är en människa som är ärlig inför Herren. Så här är det med mitt hjärta, Herre, hjälp mig. Och vi visar det mot slutet när vi tar de två sista verserna. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. En kär vän Tommy, när jag var nykristen, lärde mig den här salmen och den här versen. Och den har hjälpt mig hundratals gånger sedan dess. Att kämpa jag. Har jag problem med någon som är arg eller elak eller har gjort någonting mot mig? Eller vad som helst som kan hända oss i livet. Då faller jag ner på mina knän. Och så ber jag till Herren, rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag går på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Och Tommy lärde mig det som nykristen, att be jag ärligt den här bönen, så kan jag varenda dag vara trygg på att jag är exakt där Herren vill att jag ska vara. För om vi inte leds, går vi vilse. Paulus säger att vi ska arbeta på vår frälsning. Och Lewis utvecklade mera genom att säga att vi varje dag ska ta beslutet att följa Jesus som vi aldrig tidigare hade gjort det. Att vi kan be de här enkla versen. Ta upp den här versen tillbaka, Mikael, kan vi ha den här mot slutet. Att se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Herren den store, han känner ditt namn, han nämner dig vid namn. Det är så att han håller dig i din hand. Han vill att du ska älska dig själv. Han vill inte att du ska ha onda tankar om dem som gjort dig orätt, och du ska ännu mindre göra orätt mot någon annan. Men vi är ofullkomliga, och om vi faller så kan vi ha vår trygghet i att när vi ber den här versen, Herre, rannsaka mig, känn både mitt hjärta och mina tankar, ta hand om hela kablaget. Och är jag på en olycksväg? Har jag gått vilse? Har jag gått fel? Har jag tagit fel korsning? Det är som när jag hade min dotter, att när vi var till villan häromdagen, så hade det hänt att hon får säga allt hur jag ska köra. Och jag tänker inte, om jag kör fel säger jag ingenting. Hon får bara säga att jag ska ta vänster där, höger där och rakt. Och så blev det lite intressant färdig när vi var hemma. Men jag sa till henne att även om vi kör fel och inte vet överhuvudtaget var vi finns just nu, så vet jag var vi finns. Och jag kan vända om bilen sen och vi kör raka vägen hem. Och du behöver säga till Anders, hjälp mig så tar jag över. Och det är en liten bristfällig bild, men det är också lite så som Herren fungerar. Att känner du att du går fel, så säger du bara, Herre, ta över. Han vet ditt liv, dina dagar. Det står att han har skrivit dem alla i sin bok. Och nu är det tryggt att ha en son som kan leda oss då, när vi känner att vi vacklar och på lite.